De 39 stegen av John Buchan, uppläsare Thomas Lövdahl. Kapitel 1. Mannen som dog. Klockan var väl ungefär omkring 3 den eftermiddag i maj 1914 när jag ganska besviken på livet kom hem från stan. Jag hade befunnit mig i England i 3 månader och var uttråkad. Vädret gick mig på nerverna. Jag fick kvällningar av engelsmannens sätt att tala och Londons nöjesliv tycktes mig lika blaskigt och smaklöst som vischvatten som blivit avslaget efter att ha stått i solen. Hör nu, Richard Henney, sa jag till mig själv, du är förbannat fel ute och borde göra någonting åt saken. Jag kunde bita mig i tungan vid tanken på alla de vackra planer jag gjort upp under de sista åren i Afrika. Jag var bara 6 år när min far tog mig dit ut från Skottland och jag hade inte varit hemma sedan dess. England hade därför blivit ett sagoland ur 1001 natt och jag hade sett fram emot att få tillbringa resten av mitt liv där. Jag hade skrapat ihop lite pengar. Inga stora summor som många andra, men tillräckligt mycket för att klara mig. Jag hade tänkt ut alla möjliga sätt att roa mig på, men på mindre än en månad hade jag fått nog av både restauranger, teatrar och kapplöpningar. Någon riktigt god vän att umgås med det hade jag inte, vilket kan förklara en del. Många bjöd hem mig, men särskilt intresserade av mig personligen var de inte. Av ren artighet så brukar de fråga om Sydafrika för att sen så snabbt som möjligt återgå till sina egna angelägenheter. Gräsliga tillställningar helt enkelt. Här gick jag alltså, 37 år gammal och tillräckligt med pengar för att kunna ha det riktigt bra och gäspade ihjäl mig. Som den mest uttråkade mannen i hela imperiet hade jag därför bestämt mig för att resa tillbaka till Sydafrika. Denna eftermiddag hade jag besvärat min revisor angående en del omplaceringar i brist på något bättre att göra och gick sen in på min klubb som, ja, kanske snarare var en ölstuga, livligt besökt av folk från kolonierna. Jag fick mig en grogg och läste kvällstidningarna. De var fulla av Balkankonflikten. Och det stod en lång artikel i en av dem om den grekiska statsmannen Karolides. Jag tyckte rätt bra om honom. Att döma av allt som sades om honom tycktes han i alla fall vara den enda som var att räkna med i eländet. Han verkade spela ett rent spel, vilket var mer än man kunde säga om de flesta andra. Man hatade honom hjärtligt, både i Berlin och Wien, efter vad jag kunde förstå. Men det såg ut som om vi här i England tänkte hålla honom om ryggen. En av tidningarna påstod att han var den enda som kunde hindra Europa och världen från undergång. Vid 6-tiden gick jag hem och klädde om mig och åt sen middag på Café Royal, varefter jag gick på en varieté. Den var ovanligt fånig, med imbecilla män och skuttande kvinnor, och jag stannade därför inte särskilt länge. Natten var klar och vacker då jag vandrade tillbaka till den lilla våning jag hade hyrt i närheten av Portland Place. Vid Oxford Circus tittade jag upp mot himlen och avgav ett löfte. Mitt fädernesland skulle få en dag på sig att ge mig ett sammanhang att trivas i. Om ingenting hände, ja, då skulle jag ta nästa båt tillbaka till Kapstan. Min våning låg en trappa upp i ett nybyggt kvarter bakom Langham Place. Huset hade en vanlig trappuppgång med portvakt och hiss, men det fanns ingen restaurang eller någonting åt det hållet och varje våning var fullkomligt avskild från de övriga. Jag avskyr att ha tjänstefolk omkring mig och därför bara en som passade upp mig om dagarna och som sen gick hem på kvällen. Han kom före 8 om morgnarna och gick vid 7-tiden på kvällen. Jag åt nämligen aldrig middag hemma. Just som jag stod där och skulle sätta nyckeln i låset upptäckte jag att det stod en man bakom ryggen på mig. Jag hade inte lagt märke till honom när han kom och jag ryckte till av förvåning när jag plötsligt fick syn på honom. Det var en liten tunn man med ett